Jag kan säga att det enda jag var helt klar över att jag skulle tala om när jag åkte hit i förrgår, det var den här duken som Mose hängde över sitt ansikte, som det står om i Andra Korinthierbrevet 3. Och då ska vi göra det idag. Och det är det som tar en liten stund. Vi ska börja i Apostlagärningarna 9. Och läsa om den kallelse som Herren ger till Saul från Tarsus när han sitter blind, hjälplös och till intet jord i ett litet hus vid Raka gatan i Damaskus. Apostlagärningarna 9, verserna 15 och 16. Men Herren sa till honom: gå, honom har jag utvalt till mitt redskap. Han ska föra ut mitt namn till hedningar och kungar och Israels folk, och jag ska låta honom veta hur mycket han måste lida för mitt namns skull. Ja, Saul, han får inte uppdraget att föra ut kristendomen, utan att föra ut Jesu namn. Alltså att kungöra för hedningar, för konungar och omsider också för Israels folk. Där är vi inte ännu. Men vänta, det kommer. De kommer också så småningom att läsa Paulus brev, och fjäll kommer att falla från deras ögon. Han ska föra ut mitt namn, och jag ska visa hur mycket han måste lida för det namnets skull. Alltså att proklamera Jesu herravälde. Det blir varken större eller mindre av att det proklameras, men alla måste veta om det innan domen kommer. Jesus är herre. Och det är uppdraget. Det var det uppdrag han fick, och det är det uppdrag vi har. Att föra ut Jesu namn. Att förkunna att all makt är honom given i himmel och på jord. Fast vi ännu inte ser det, så kommer den dag då alla ska se det, och alla knän kommer då omedelbart att böjas. Somliga med stor glädje och andra mycket motvilligt. Och den tid som ännu är tills detta sker, så säger skriften: ge åt Herren ära och makt. Och det önskar vi få göra. Att han ska få, så att säga, verkligen vara herre i våra liv. Inte bara som munnens bekännelse, utan i högsta grad också som en livets realitet. Vi följer nu med Paulus när han går ut och för ut Jesu namn till hedningarna. Vi läste den texten i förrgår, vi läser den igen. Första Korinthierbrevet 2 från början. När jag kom till er bröder var det inte med förkrossande vältalighet och vishet jag förkunnade Guds hemlighet för er. Det enda jag ville veta av när jag var hos er, det var Jesus Kristus, den korsfäste Kristus. Jag var svag och rädd och full av ängslan när jag uppträdde inför er. Mitt tal och min förkunnelse övertygade inte med vishet, utan bevisade med ande och kraft. Er tro skulle inte vila på mänsklig vishet, utan på Guds kraft. Paulus är nu så angelägen om att påminna hur mänskligt svag och ynklig han var när han kom till Korint. Och anledningen till att han påminner om detta är väldigt banal och väldigt enkel. Somliga har börjat hålla sig till Paulus, som det står i första kapitlet. De har börjat göra något speciellt nummer av honom. Nu var det så märkvärdigt med denne Paulus, att somliga satte näsan i vädret och tyckte det, att ja, vi hör ju då verkligen till Paulus, det är ju vi som har rätt. Vi är paulinare här. Senare har vi ju begåvats med både lutheraner och svinglianer och alla möjliga aner och så här. Och så att utvecklingen har ju inte gått framåt precis utan bakåt. Och Paulus, han är ju nu så angelägen att påminna om att det där var väl inte mycket att skryta med. Han som kom till er en gång. Jag var svag och rädd och full av ängsla. Men nu var det så här att jag kom inte till er för att förkunna Paulus, utan jag kom för att förkunna Kristus. Och det kan man göra även om man känner det som man hade gelé i knävecken. För Kristus är ju alltid Kristus, eller hur? Och det är han oavsett hur du känner dig. Han är alltid Kristus. Det är en skön och enkel och objektiv verklighet. Man behöver aldrig darra på manschett. Och det är detta som Paulus försöker undervisa om här i början. Vi tycker så lätt att i början av första kapitlet så talar han om splittringen i Korint. Och sen så byter han ämne. Typiskt Paulus, säger vi. Han byter ideligen ämne. Plötsligt börjar tala om korset som en dårskap. Och han nu ska tala om det för just där. Jo, han börjar försöka förklara det här med att vi människor behöver ingenting vara, och det är tvärtom en fördel om vi ingenting är när vi ska förkunna Kristus och föra ut Jesu namn. Så vi läser slutet på första kapitlet, ska vi se. 26 vers. Bröder, tänk på när ni blev kallade. Inte många var visa i världslig mening. Inte många var mäktiga, inte många förnäma. Men det som är dåraktigt för världen utvalde Gud för att låta det visa stå där med skam. Och det som är svagt i världen utvalde Gud för att låta det starka stå där med skam. Och det som världen ser ner på, det som ringaktas, ja som inte finns till, just det utvalde Gud för att göra slut på det som finns till. Så att ingen människa skulle kunna vara stolt inför Gud. Genom honom finns ni i Kristus Jesus, som har blivit vår vishet från Gud, vår rättfärdighet, vår helighet och vår frihet. Som det står skrivet, den stolte ska ha sin stolthet i Herren. Och frågan är ju, hur ska du och jag kunna ha vår stolthet i Herren om vi har en massa att vara stolta över själva? Det är inte så lätt. Visst försöker vi. Men går det överhuvudtaget? Och Paulus påminner nu om att ni behöver ju inte vara så vansinnigt stolta över mig. Jag var ju ingenting när jag kom till er. Utan det faktum att det blev en församling var ju inte alls ett uttryck för min kompetens utan för Guds kraft. För det är Jesus som är vår rättfärdighet. Han är vår helighet. Han är vår frihet. Om vi nu arbetar oss bakåt i första kapitlet. Då ska vi läsa 21-24 versen. Ja, vi kan ta 25 också, så tar vi allt samman. Ty eftersom världen, omgiven av Guds vishet, inte lärde känna Gud genom visheten, beslöt Gud att genom dårskapen i förkunnelsen rädda dem som tror. Judarna begär tecken och grekerna söker vishet. Men vi förkunnar en Kristus som blivit korsfäst. En stötesten för judarna och en dårskap för hedningarna. Men för de kallade, judar som greker, en Kristus som är Guds kraft och Guds vishet. Guds dårskap är visare än människorna och Guds svaghet starkare än människorna. Det Paulus talar om här, det är att det finns, höll jag på att säga, tre sorters budskap. Ja, nu sa jag det också. Judarna önskar ett budskap, nämligen tecken. Grekerna önskar ett annat budskap, nämligen vishet. Och ingen dera är Guds alternativ, utan Guds alternativ är nu det som Paulus kommer med. En korsfäst Kristus som är en stötesten för judarna och en dårskap för hedningarna. Vilket alltså betyder att hedningarna gapskrattar. Det var det löjligaste jag hört. Och judarna blir rasande och börjar vässa knivarna eller vad man gör. Hos några uppväcker det löje och hos andra uppväcker det vrede. Det budskap som Paulus förkunnar. En korsfäst Kristus. Och jag tycker de här verserna är så dagsaktuella på många sätt. Den där visheten som grekerna önskade, vad var det för sorts vishet? Grekerna älskade filosofer. Det fanns ju många som hade tillräckligt god råd att gå och spekulera dagen i ända och sätta ihop små tankesystem. Och man kunde till och med öppna egna små skolor och ha lärjungar och undervisa i sina tankesystem. Så den senaste filosofin på modet, det var grejer det i Grekland. Och det var ju olika små godhetsläror och finhetsläror av olika slag. Och humanismen som vi har i vår kultur är ju just ett sådant arv ifrån den tidens filosofer. Även om den har ändrat ansikte många gånger sedan dess, så finns de, vad ska vi säga, väsentliga komponenterna kvar. Att människan innerst inne är god. Och människan ska på olika sätt bygga upp det goda och steg för steg förverkliga det godas realiserande. Det har funnits i många tappningar och många versioner. Och det fanns naturligtvis i den grekiska filosofin på olika sätt. Och det där är ju någonting som hela tiden söker sig in också i det kristna budskapet idag. Vi kan säga att de sista 200 åren har det kristna budskapet genomgått en oerhörd urvattningsprocess. Jag har en broder som gått omkring med någon tröja som det står Marwin på. Det lär vara något namn för någon sorts modeindustri av något slag, jag vet inte. Jag hajade till första kvällen och tyckte det stod Darwin. Och det är ju en milstolpe i utvecklingen. Och vi har upplevt många andra hur olika politiska ideologier under humanismens förtecken så att säga ätit sig in i kristendomen. Och hur många former av teologisk verksamhet gått ut på att så långt som möjligt jämka samman vårt budskap med det som är allmänt i samhället. Så här är det ju. Vi har upplevt många avmytologiseringar och vårt eget budskap har steg för steg blivit mer och mer avlövat tills Jesus Kristus är berövad sin gudomliga natur och står där som idealmänniskan och inget. Och allt eftersom detta har skett så har vi allt mer tvingats att predika människor och inte Kristus. Allt mer har våra församlingar blivit platser där vi måste tala om för varandra hur vi borde vara som goda kristna. Utan att kunna ange några som helst vägar eller resurser till hur detta skulle ske. Därför att Kristus är inte längre för oss den han en gång var. Vårt budskap har så mycket blivit det grekerna önskar sig. Och nu säger Paulus så här, vi predikar en korsfäst Kristus. Som för grekerna är en dårskap. Ja visst. Och vi har ju kompromissat med vårt budskap för att inte folk skulle skratta åt oss. Inget nytt under solen. När vi nu har kommit tillräckligt långt på den vägen så kommer det plötsligt människor att säga att ja, men det är ju tecken under som gäller. Det är ju det som ska få folk kristna. Det är ingen idé att vi håller på och blöter ut vårt eget budskap tills vi knappt själva känner igen det. I förhoppning om att en och annan ska halka in på ett bananskal i församlingen. Utan det är lika gott att vi istället läser allting som det står, så blir det tecken och under, och då kommer folk. Ja, det låter ju första vändan väldigt bibliskt. Och förstå mig rätt, tecken och under hör till församlingen. Överallt där vi predikar Kristus, där far andarna ut, om än inte alltid med höga rop. I alla väckelsetider, överallt, så har människor blivit förvandlade. Men nu finns det någonting i det här, att göra under och tecken för att liksom locka människor in i församlingen. På samma sätt som det är en frestelse att vattna ur budskapet för att locka människor in i församlingen. För det här är en missuppfattning. Ingen enda av oss har kallelsen att locka någon in i församlingen. Det är inte vår uppgift. Vår uppgift är att tillkännage att Jesus är konung. Somliga kommer då att ta den konsekvensen av det budskapet, att de säger, jaha, honom vill jag tillhöra. Och andra kommer att ta konsekvensen att de säger, honom vill jag inte tillhöra. Men vi har uppfyllt vårt uppdrag när vi har klargjort för människorna vad det betyder att all makt i himmel och på jord är given åt Jesus Kristus, därför att han dog för oss på ett kors. Du förstår, Gud vill att vi ska erkänna honom som Gud, därför att han är Gud. Gud är inte intresserad av statistik. Du minns den gången när David blev intresserad av statistik och skulle räkna folket. Det gick inte så bra. Det utbröt pest, och sen kunde man slänga alla de statistiklisterna. För det enda man visste efteråt var att de inte stämde. Det är ju intressant att notera att när nu skriften för den tidens räkning gör en jämförelse mellan de som begär vishet och de som begär tecken, så är de som begär tecken de mest hårdnackade. Det är judarna som kommer att omvända sig sist. Och det som är liksom allvarligt i det här, det är detta att om en människa kommer in i församlingen därför att han har insett att Gud är Gud, då sker det en omvändelseprocess. Då vill han lämna ifrån sig makten till honom som har makten. Och i den processen ingår detta märkliga, jag skulle vilja säga nästan hemlighetsfulla tillstånd som vi kallar för krosselse. Men när vi vattnar ur budskapet, eller när vi lockar med under och tecken och säger, bara du kommer med här så kommer det och det och det att hända. Ja, då vädjar vi ju till människans begärelser. Vi använder begäret för att människan ska komma med i församlingen, istället för att säga att här är den plats där du kan bli fri från ditt begär. Och då visar det sig att när människor har kommit med på falska premisser i församlingen, så blir det en väldigt komplicerad sak att sen förklara för dem vad helgelse är för någonting. Det blir faktiskt nästan omöjligt. Jesus talar väldigt starka ord om detta. Att liksom värva in människor utan att de, som jag har sagt förut, får gå igenom det där hålet i muren, eller rättare sagt den där magnetdetektorn på flygplatsen som jag talar om. Den där det genast piper till om det är som man har en k-pist under rocken. För maktens attribut får vi inte ta med oss in i Guds rik. Men han talar om att om vi försöker värva människor utan att så att säga de går in igenom den rätta porten, ja då är de ju tjuvar och rövare, läste vi igår. Och vi ska se Matteus 23 kapitel hur Jesus väldigt allvarligt säger det. 13 och 15 verserna. Ve er skriftlärda och fariseer, ni hycklare som stänger till himmelriket för människorna. Ni går inte själva in, och dem som vill komma dit in släpper ni inte in. Ve er skriftlärda och fariseer, ni hycklare som far över land och hav för att vinna en enda proselyt. Och när någon har blivit det gör ni honom till ett helvetets barn dubbelt värre än ni själva. Att vinna proselyter. Det är alltså det vi gör. Om inte så att säga grundvalen för vårt ställningstagande är just detta. Att jag vill bli kristen för att Kristus är Kristus. Utan vi istället tänker, jag vill bli kristen för att vinna det eller det eller detta. Jag vill så att säga börja locka människor. Antingen med ett konsumentanpassat, urvattnat evangelium. Eller vi liksom lockar med övernaturliga ting. Så värvar vi proselyter. Och vi ser att detta är sjukt. När vi ska till och tala om helgelsen. För den går inte att förklara efteråt. Inte med mindre än att man får veva processen tillbaka till ursprunget och börja om från början. Vi går tillbaka till andra, till första Korinthierbrevet 2. Sjätte, sjunde och åttonde verserna. Vishet förkunnar vi för de andligt fullvuxna. Men inte en vishet som hör till denna världen eller denna världens förgängliga makter. Vad vi förkunnar är Guds hemlighetsfulla vishet som var fördold, men som redan före tidens början av Gud var bestämd att leda oss till härlighet. Den kände ingen av denna världens makter till. Om de hade känt till den skulle de inte ha korsfäst härlighetens herre. Ja, denna världens vishet, den är alltid på kollisionskurs med Guds vishet. Därför att Guds vishet, det är korsets vishet. Utblottelsens försteg före makten. Det där, det kan vi ha i huvudet allihopa. Vi har hört det många gånger. Men du vet, inte förrän den heliga ande ger det till oss som en uppenbarelse, inte då blir det liv för oss trots allt. Därför att detta är vishet ifrån ovan. Och den kan du aldrig ta dig med mindre än att du får den. Vi kan tala om den, vi kan läsa om den, vi kan vara docenter i den kunskapen och ändå inte ha den levande därför att vi har fått den genom öronen och inte genom anden. Men den dag du får det genom anden, om du inte har fått det redan, då händer märkliga ting med dig. Och den visheten, det handlar om inte bara att Kristus har blivit korsfäst för oss så att vi slipper. Utan det är detta märkliga att när han blev korsfäst så blev vi det också. Och i den processen finns frigörelsen från det som annars binder vår kärlek till denna jorden. Det som är av jorden. Paulus uttrycker detta i Galaterbrevet 6 och 14 så här. Men jag vill aldrig någonsin berömma mig av annat än vår Herre Jesu Kristi kors, genom vilket världen är korsfäst och död för mig och jag för världen. Det här är nu inte på något sätt att missförstå som någon sorts nirvana. Där man har mediterat så till en grad att man blir helt psykotisk och avskuren. Och sitter i någon sorts transtillstånd och tittar tomt ut i rymden resten av den tidens kropp lever kvar på jorden. Oh nej. Tvärtom. Paulus är idogt verksam i denna världen. Och han kan vara det med rätt sinne därför att han är korsfäst för världen och världen för honom. Han har inga ambitioner för egen räkning. Och han är inte ute efter någon jordisk vinning. Han gör det inte av kärlek till allt det som så att säga är pengar i dess vidaste mening. Utan han gör det därför att han blivit löst ifrån alla sådana biintressen. Nu först kan han göra det på riktigt. Han är korsfäst för världen och världen för honom. Och han säger, vill jag berömma mig av något? Nu sa han, den stolte ska berömma sig av Herren. Nu säger han, om jag ska berömma mig av något så är det av Kristi kors. För genom det är världen korsfäst för mig och jag för världen. Där finns förvandlingen konkret av mitt liv. Och att på det sättet få se Kristus och förstå honom och korset över hans liv. Det kan bara anden ge oss. Men det kan vara värt en bön att be anden om hjälp med det här. När man ser det kommer så oerhört mycket på sina rätta platser. Och så oerhört mycket blir en vila i våra liv som förut var en anspänning och en prestation. Låt oss höra mera av Paulus skryt. Vi går till andra Korinthierbrevet 11. För du vet, det är ju så här, när vi ska gå ut och vittna för människor, att då måste vi ha något att skryta med, eller hur? Inte i den där vanliga prestigemeningen. Men vi måste ju ha någonting, ett medvetande om något fint att komma med. Och vad är det nu för fint vi har att skryta med? Ja, låt oss lyssna. Andra Korinthierbrevet 11 och 30. Där återkommer Paulus till det här med att skryta lite grann. Och så säger han, om det ändå ska skrytas vill jag skryta med min svaghet. Korset igen. Man tänker, han måste vara masochist om vi nu ska tala lite psykologiskt språk. Vilket betyder alltså att man har sin glädje i självplågeri. Nej då, han är ingen självplågare, Paulus. Han har bara upptäckt korsets vishet. Varför skriver han så mycket om det här till Korint? Jo, han är så angelägen i Korint att tala om och påminna vännerna därom att hans ärende hela tiden har varit att predika Kristus och inte sig själv. För det inträdde en process i församlingen. Där människorna först började skryta över Paulus och några skröt över Apollos och andra skröt över Kefas med allt vad det innebar. Sen så småningom kom det ett nytt ledarskap i församlingen. Och det ledarskapet var säkert ett karismatiskt ledarskap. Men de nya ledarna, de var alla eniga i detta att de talade illa om Paulus. Han blev ordentligt förtalad i församlingen i Korint. Förlöjligad, tror jag man vågar säga. Man gycklade med hans ledarskap. Och när Paulus skriver det andra brevet till vännerna i Korint, så har han egentligen två ärenden. Och huvudärendet är att lära folk i Korint att skilja på äkta och falska apostlar. Eller om du så vill, äkta och falska andliga ledare. Det andra ärendet är att ta upp ett offer till vännerna i Jerusalem. Det senare avhandlas i vad det är, 8 och 9 kapitlet. Men resten av brevet handlar om skillnaden mellan äkta och falska apostlar. Vi tycker lätt när vi läser ett kapitel om dagen strax innan vi somnar att han ideligen byter ämne i detta kapitel, men det gör han ingalunda. Ta med dig den nyckeln när du läser andra Korinthierbrevet, ska du se. Det handlar hela tiden om en sorts jämförelse på många plan mellan det nya ledarskapet och hans ledarskap. Och kulmen når vi just i det 11 kapitlet. Och ett återkommande ord i det här sammanhanget är ordet skryt. Därför att när man ska jämföra sig med varandra, då är det ju en fråga om vem som skryter störst, bäst och vackrast och därmed avgår med segern. Och Paulus känner det ganska pinsamt överhuvudtaget att på det här sättet behöva tala som det ser ut i egen sak. Som om han försvarade ett revir. Det är inte alls hans ärende att göra det. Han skriver av omtanke om församlingen och inte av omtanke om sig själv. Men ändå så tvingas han nu använda ordet skryt och ordet dårskap. För det är dårskap och skryta. Och nu ska vi läsa det här 11 kapitlet och se varför Paulus till sist kommer fram till slutsatsen att om det nu ändå ska skrytas, så vill jag skryta med min svaghet. Om ni ändå kunde stå ut med lite dårskap hos mig, visst gör ni det. Jag vakar över er lika svartsjukt som Gud. Jag har ju trolovat er med en enda man, Kristus, och vill överlämna en ren jungfru till honom. Men jag är rädd för att liksom ormen överlistade Eva med sin slughet, så ska också era tankar förföras och lockas bort från uppriktigheten och renheten gentemot Kristus. Ty om någon kommer och förkunnar en annan Jesus än den jag förkunnade, eller om ni får en annan ande än den ni en gång fick, eller ett annat evangelium än det ni tog emot, då står ni gladeligen ut med det. Jag menar att jag inte på något vis är underlägsen dessa väldiga apostlar. Även om jag är klen som talare, är jag inte klen i min kunskap, och den har alltid och i alla stycken varit tillgänglig för er. Var det rent av en synd jag begick när jag gjorde mig ödmjuk för att ni skulle upphöjas och förkunnade evangelium för er utan ersättning? Andra församlingar har jag plundrat genom att ha betalt av dem för att kunna hjälpa er. När jag var hos er och hade det svårt låg ändå ingen till last. Bröderna som kom från Makedonien försåg mig med vad jag behövde. Jag har alltid varit noga med att inte ligga er till last och kommer alltid att vara det. I Kristi sanning som är i mig, min stolthet över detta, skall ingen i hela Akaja kunna ta ifrån mig. Ja, det hade kommit väldiga apostlar, eller övermåttan höga apostlar som det står i den gamla översättningen. Och Paulus säger, jag är inte underlägsen dem. Och av det tror jag vi kan dra den slutsatsen att det var ett karismatiskt ledarskap det här med under och tecken. Något annat hade säkert inte dukt i Korint. Man var mycket intresserad av nådegåvor där. Och Paulus säger, jag är inte underlägsen dem. Det är under och tecken i min tjänst också. Men så börjar han att bemöta de punkter där man gycklar med honom och hans tjänst. Han är klen som talar. Och det kanske man till nöds också kan förstå när man läser hans brev. Ibland tycker man att käre Paulus, dina brev är svåra att förstå, det skriver till och med Petrus. Och Paulus håller med om det. Jag är kanske klen som talar. Men min kunskap är inte klen. och jag har lagt fram min kunskap i alla stycken för. Det har funnits tider då det har funnits falska ledare som liksom behållit en del av kunskapen för sig själva för att hävda sin särställning. Där det kanske fordras vissa invigningsriter för att man skulle komma åt hela kunskapen. Ni kan ju jämföra med frimurarna. Men Paulus säger, ni har fått tillgång till all min kunskap. Allt jag kunde ge ut. Han talar i 12 kapitlet om att han har hört ord som man inte får uttala inför människor, men det är en annan sak. Men jag har inte använt någon kunskap, behållit något för mig själv för att hävda en särställning. Jag är klen som talare, okej, men jag har fått veta allt. Och det är inte vältalighet det går ut på. Sen kommer nästa punkt. Där man säkert har skojat med Paulus en hel del. Eller om honom. Han tog inte betalt. En sån ynklig apostel som inte har vett på att ta betalt. Han måste ju ha varit medveten om att hans tjänst inte var värd särskilt mycket. Jag minns en gång när jag just var nylegitimerad som läkare. Och på den tiden så var det ju lite enklare med läkarvårdstaxor och sånt här. Det var till och med före 7-kronorsreformen som det så småningom kom att heta. Då mötte jag en gammal kollega som tittade lite klurigt på mig och så sa han, ska du öppna privatpraktik? Nej, det ska jag inte göra. Jag ska ägna mig åt röntgen så småningom. Jaha, sa han. Ja, jag bara tänkte ge dig det rådet att om du ska öppna praktik och du vill ha mycket ledighet så ska du ta lite betalt av patienterna. För då får du inte många. Men ska du ha mycket patienter så ska du ta bra betalt, för då kommer det massor med folk. Då tänker de genast, en doktor som kan med och ta så bra betalt måste säkert vara duktig. Och jag tror att det är det här man har skojat om Paulus i Korint. Han kunde inte ens med att ta betalt. Det ser ni vad han känns var värd. Och Paulus säger att detta var ju ett uttryck för min kärlek, min omtanke emot er. På något sätt måste han ha haft klart för sig, så att säga via den helige ande, att den här situationen skulle komma uppstå. Han tog betalt av andra församlingar för att kunna jobba gratis i Korint. Detta är en stolthet som ingen i hela Kaja ska få ta ifrån mig, säger han. Och det är hans stolthet han betonar i. Andra har gycklat om honom för att han inte tog betalt. Han säger, detta är min stolthet. Vi läser vidare. Varför handlar jag så? För att jag inte älskar er. Det vet Gud att jag gör. Jag kommer att fortsätta som hittills för att inte ge dem något tillfälle som vi kunna skryta med att de är lika goda som jag. Ty det är falska apostlar, ohederliga arbetare som uppträder som kristna apostlar. Och det är inget att förvånas över. Satan själv uppträder ju som en ljusets ängel. Inte underligt då om hans tjänare uppträder som om de tjänade rättfärdighet. Men de ska få ett slut som svarar mot deras gärningar. Jag upprepar, ta mig inte för en dåre. Men om ni ändå gör det, så lyssna på denne dåre så att jag kan få skryta lite jag också. Vad jag här säger, det säger jag inte i Herrens anda utan som i dårskap när det nu är fråga om skryt. När så många skryter på människors vis kan jag också göra det. Ni står ju villigt ut med dåraktiga människor, ni som är så kloka. Ni finner er i att man förslavar er, äter er ur huset, kuvar er, hunsar er, slår er i ansiktet. Till min skam måste jag medge att jag tydligen har varit svag. Men vad andra vågar komma med, nu talar jag i dårskap, det vågar också jag. Och så börjar han tala om sin tjänst, alla sina lidanden. Och vi hoppar in i 28 vers. Till allt annat kommer det som trycker mig varje dag. Mina bekymmer för alla församlingarna. Ingen är svag utan att jag blir svag. Ingen kommer på fall utan att jag prövas som i eld. Om det ändå ska skrytas vill jag skryta med min svaghet. Här fanns nu ett ledarskap präglat av styrka. Ett karismatiskt, starkt ledarskap. Och ett präglat av svaghet. Och Paulus säger, ni måste förstå att det äkta ledarskapet är det som är svagt. Därför att den svagheten är ett uttryck för omtanken om församlingen. En god herde ger sitt liv för får. Vi vet ju det att Ett av de käraste samtalsämnena bland lärjungarna, det var vem av dem som var den störste. Det står i Markus 9 att en gång så när de kom hem så frågade Jesus lärjungarna vad de talade om på vägen. Och så står det, men de teg, ty de hade tvistat om vem av dem som var den störste. Och de visste så väl vad Jesus tyckte om detta samtalsämne. Oh ja, naturligtvis. Läxan kunde de. Men de hade inte fått korset uppenbarat i sina hjärtan. Och därför kunde de inte låta bli detta kära samtalsämne. Låt oss titta i Markus 10 istället. Du vet, där kommer Jakob och Johannes på idén att be att få platserna närmast Jesus i himlen. Och vi vill ju alla komma närmare Jesus, men på något sätt så ligger det väl kanske i luften att här fanns en önskan om att få en fin position. Och Jesus talar om att de platserna har inte han rätten att ge bort. Men när han på det sättet har avvisat Jakob och Johannes så blir de andra lärjungarna misslynta. Det blir lite avundsjuka i gruppen och den här gamla rivaliteten som bara legat under ett lager av fernissa, den dyker upp på nytt. Och Jesus undervisar om ledarskap, 42 versen, Markus 10. Jesus kallade till sig dem och sa, ni vet att det som räknas som härskare är herrar över sina folk och att furstarna har makten över folken, men så är det inte hos er. Den som vill vara stor bland er ska vara de andras tjänare. Och den som vill vara den första bland er ska vara allas slav. Människosonen har inte kommit för att bli tjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Jag tycker det är så utmanande uttryckt där i 43 versen. Jesus säger inte ens att så får det inte vara bland er. Utan han säger, så är det inte bland er. De som är ledare är inte herrar över församlingen. Så som furstarna har makten över folken. Och redan när vi går tillbaka till gamla förbundet och ser att så fort något ledarskap redan under gamla förbundets tid har fungerat så att säga efter Guds vilja, så har det alltid varit i den yttre maktlöshetens tecken. Och vi ska ta ett enkelt exempel. Vi ska ta Mose. 4 Mosebok 12. Vi behöver ju inte läsa hela kapitlet. Kanske mera erinra om vad där står. Miriam och Aaron som skulle så att säga leda folket tillsammans med Mose blir plötsligt avundsjuka. Och tycker att det var då irriterande att den karl ska ha en sån särställning. Och så blir det uppror. För vilken gång i ordningen är svårt att riktigt göra klart för sig. Men plötsligt är nu på nytt Mose ifrågasatt som ledare. Och då står det i 3 versen, men mannen Mose var mycket saktmodig, mer än någon annan människa på jorden. Mose hade inga som helst möjligheter att hålla ordning på denna stora skara. Han hade ingen underrättelsetjänst, han hade inga hemliga poliser, han hade inga agenter och lakejer av något slag. Utan han gick där och samtalade med Gud. Och så berättade han för de andra vad Gud hade sagt. Och sen var det helt upp till folket att följa det som de fick höra. Att välja om de ville göra det eller att välja om de inte ville göra det. Varje gång det blev uppror kunde Mose inte göra annat än det han gör här i detta kapitlet. Han talar med Gud och Gud får ta hand om sak. Men själv hade han ingen makt. Han hade bara kapaciteten att uppenbara Guds vilja. Och själv var han saktmodig mer än någon annan på jord. Och så här är ledarskapet alltid tänkt att fungera. Vi förkunnar Kristus, men vi utövar ingen makt. Det är upp till var och en att ta emot eller att inte ta emot. Och det är därför som sista versen i domarbokens sista kapitel låter som den gör. För du vet, domartiden var ju en exempellöst rörig tid. Och det var inte det att det saknades andliga ledare. Det var precis bara när man var tvungen som man hörde på sina ledare. Och därför så står det till sist: vid den tiden fanns ingen kung i Israel. Var och en gjorde vad honom behagade. Och efter ett tag blir man ju supertrött på det här också i Israel. Och till sist så kommer folket till Samuel, första Samuelsboken 8. Och så säger han att vi önskar en kung. Vad var det då man önskade sig? Jo, man önskade en som inte bara uppenbarade Guds vilja, utan som kunde sätta lite makt bakom orden och pressa till att det blev gjort. Vi vill ha ledare med makt så det blir någon ordning i denna eländiga församling. För här är så mycket friska viljor som drar och sliter åt alla håll. Så nu vill vi ha en enväldig ledare. Det är det enda som funkar. Vi vill ha en verklig auktoritet. Var snäll och ge oss en sådan. Vi ska titta lite i 8 kapitlet. Då, fjärde versen, då församlade sig alla de äldste i Israel och kom till Samuel i Rama. Och de sa till honom: du är ju nu gammal och dina söner vandrar inte på dina vägar. Så sätt nu en kung över oss till att skipa rätt bland oss så som alla andra folk har. Men Samuel ogillade att de sa så: ge oss en kung för att han må skipa rätt bland oss. Och Samuel bad till Herren. Då sa Herren till Samuel: lyssna till folkets ord och gör allt vad de begär av dig. Ty det är inte dig de har förkastat. Nej, mig har de förkastat genom att de inte vill att jag ska vara kung över dem. Som de alltid har gjort från den dag då jag förde dem upp ur Egypten ända till denna dag. Genom att de har övergett mig och tjänat andra gudar så gör de nu också mot dig. Så lyssna nu till deras ord. Dock må du högtidligt varna dem och förkunna för dem den kungs rätt som kommer att regera över dem. Och Samuel varnar dem och talar om hur det är att ha en envåldshärskare över sig. Han ska ta era söner till tjänare och krigsmän, han ska ta era döttrar till pigor, han ska ta skatt av er och plocka av er både oxar och vagnar och hela köret. Det kommer inte att bli så roligt. Vi vill ha en kung ändå, säger folket, och så får de en kung. Det är så här med Gud ibland. Han kan ge oss det som är oss till skada när vi önskar det. Bara för att vi ska fatta till sist ur praktisk erfarenhet att det var något ganska dumt. Så nu fick de sitt enväldiga ledarskap. En kung med mänsklig makt. Ett ledarskap som slår er i ansiktet, förhäver sig över er, utsuger er. Tänk vad ofta Guds församling har önskat sig det. Varför har vi önskat oss det? Jo, för att få någon ordning på torpet. Ibland, och det händer ju inte bara i så att säga församlingen, det händer ju också gång på gång i världspolitiken, i världshistorien. Man kan sitta där och läsa historieböckerna, till exempel om Gustav den tredje statsvälvning. Jag vet inte om ni har läst om det. Man tänkte frihetstiden, ja, det var ju fint. Demokrati och val och partier och hela köret. Och så plötsligt kommer Gustav den tredje med en handfull gubbar och gör en statsvälvning och hela folket jublar. Äntligen har kungen tagit makten. Hur dum får man vara, tänker man. Jo, de var naturligtvis så trötta på partikäbbel så de höll på att smälla av och vad som helst föreföll bättre. Till och med Gustav den tredje. Det dröjde ju inte länge för de upptäckte att de hade kommit ur askan i elden, men i alla fall. Och detta kan ju hända i Guds församling också. Plötsligt kan man tänka det att vi kommer aldrig ur de här gamla hjulspåren. Vi kommer aldrig till skott med någonting om vi inte får ett maktfullkomligt ledarskap. Så är det inte bland er. Vi ska gå tillbaka nu till andra Korinthierbrevet, till fjärde kapitlet. Och än en gång höra vad Paulus säger. Femte versen. Jag förkunnar inte mig själv, utan Jesus Kristus. Han är Herre och jag är er tjänare för Jesus skull. Jag förkunnar inte mig själv. Detta är med klar udd emot det nya ledarskapet. De som förkunnade sig själva. Jag förkunnar inte mig själv. Jag predikar Kristus. Och mig som tjänar åt er. Och på något sätt är det så här att det går inte att utföra ett andligt ledarskap och verkligen predika Kristus om man samtidigt upphöjer sig över dem man talar till. Om man samtidigt utövar makt över dem. Paulus ger oss i tredje kapitlet ett exempel som vi kan tycka är knepigt i överkant, men som egentligen är väldigt levande. Vi börjar läsa i fjärde versen. En sådan tillit till Gud har jag genom Kristus. Det är inte så att jag skulle förmå tänka ut något på egen hand, något som kommer från mig, när min förmåga kommer från Gud. Han har gett mig förmågan att vara tjänare åt ett nytt förbund som inte är bokstav utan är ande, till bokstaven dödar men anden ger liv. Redan dödens tjänst, som byggde på bokstäver inhuggna i stentavlor, tillkom under en sådan härlighet att israeliterna måste vända bort blicken från Moses ansikte. Så stark var strålglansen från hans ansikte fast den snart försvann. Hur mycket större härlighet ska då inte omge andens tjänst? Om domens tjänst hade sin härlighet, hur mycket rikare på härlighet måste då inte rättfärdighetens tjänst vara? Det som förr hade sin härlighet visar sig inte ha någon så snart han jämförs med den överväldigande härligheten. Ty om det som försvinner hade härlighet, hur mycket större är inte härligheten hos det som består? Paulus jämför gamla och nya förbundet. Det gamla förbundet var någonting som skulle förgå och som i och med Kristus redan hade förgått. Och det säger han, det har sin motsvarighet i strålglansen från Moses ansikte. När Mose hade varit hos Gud så lyste hans ansikte. Men efter ett tag så bleknade strålglansen bort. Men han säger att den strålglans som omger andens tjänst, den förbleknar inte. Den finns kvar där hela tiden. Därför att Kristi härlighet är det definitiva. Det gamla förbundets tjänst, det är domens tjänst. Lagen var inte frälsningsvägen utan var så att säga en parentes då människan skulle ställa sig inför detta att hon inte i egen kraft kan ta sig in i himmelriket. Så lagen kom i praktiken bara att fungera som en dom, en förbannelse. En förbannelse som sedan Jesus tog på sig. För att vi fritt och förintet skulle få gå in om vi ville lämna makten till denne Jesus. Men andens tjänst, det är ju det bestående. Det är ju det som varar för evigt. Den strålglans som inte förbleknar. Därför att det är Kristi strålglans. Och då fortsätter Paulus. När jag nu har detta hopp kan jag uppträda med stor frimodighet och gör inte som Mose. Han dolde sitt ansikte med en duk för att israeliterna inte skulle se hur det som var på väg att försvinna tog slut. Och deras förstånd blir förstockat, ty ännu i denna dag hänger den slöjan kvar när det gamla förbundets skrift läses upp och den lyfts inte bort eftersom det är genom Kristus den försvinner. Än idag ligger en slöja över deras hjärta när man läser ur Moses lag, men för den som vänder sig till Herren tas slöjan bort. Herren det är anden, och där Herrens ande är, där är frihet. Och alla vi som utan slöja för ansiktet skådar Herrens härlighet förvandlas till en och samma avbild. Vi förhärligas av denna härlighet som kommer från Herren, anden. Paulus talar nu om Mose ledarskap. Och det talas ju, det vill jag stryka under mycket väl, om Moses som ledare i Bibeln. Han var saktmodig mer än någon annan på jorden. Men Paulus säger, Mose gjorde ändå ett fel. Han hängde en duk för ansiktet. Och läser man i andra Mosebok så verkar det mest som han hängde dit den för att inte skrämma vettet ifrån folk. När han kommer ner från berget och hans ansikte strålar. Men Paulus tycks veta någonting som vi inte direkt kan läsa in. Nämligen att Mose fortsatte med det där. För att inte folk skulle se att strålglansen avtog. Och att den härlighet som man nu stod inför inte var den definitiva. Och vi kan uttrycka det så här. Mose gjorde sig lite bättre än han var. Detta kanske för att understryka, underlätta, förenkla sitt ledarskap över detta svårstyrda folk. Och då säger Paulus, då blev deras hjärtan förstockade. Då förlorade folket förmågan att se Kristus. Utan de greps på något sätt av den villfarelsen att strålglansen tillhörde Mose och inte Kristus. Och då i sin tur förlorade de förmågan att se vem Gud är. Därför att när ett ledarskap på något sätt upphöjer sig självt så förlorar församlingen förmågan att se vem Kristus är. Då ser man bara ledaren. Och då blir hjärtat förstockat. Och på det sättet kan vi inte predika Kristus. Och det är så allvarligt detta. Därför att förvandlingen i våra liv, det som förändrar oss, det är detta att vi utan slöja för ansiktet skådar hans härlighet. Då förvandlas vi av den syn så att vi stiger från den ena härligheten till den andra och börjar att återspegla den härlighet, den nåd och den frid som utgår ifrån honom. Låt oss nu ta ett rent praktiskt, enkelt, konkret, pedagogiskt exempel. Vi antar att vi börjar predika helande. Om jag predikar helande, då är det viktigt att jag själv är frisk. Därför att annars är jag ju inte trovärdig. Men om jag predikar Kristus, då kan jag vara den sjukaste av alla. Jag kan vara en schizofren reumatiker med sockersjuka och hjärtinfarkt som ber för folk med mjäll och eksem och får se dem bli friska fast jag själv måste köras hem i rullstol. Det går utmärkt, för jag förkunnade inte mig själv. Jag förkunnade inte helande. Jag förkunnade inte vad människor ska göra och hur människor ska bete sig, utan jag förkunnade Kristus. Och Gud har också i modern tid låtit oss få se många som helat till sjuka och varit sjukast själva. Och oj, vilken teologisk stötesten detta har varit ibland. Oj, vilka grubblerier. Och kanske att detta bara beror på att vi förstår inte vad det vill säga att predika Kristus. För Kristus är ju Kristus, hur sjuk jag än är. Och det är ju han som helar de sjuka, inte jag. Eller du. Men så fort vi börjar tala i termer av vad människor ska göra, då har vi inte råd att exponera vår svaghet längre. Vi antar att vi inte förkunnar helan utan vi förkunnar gemenskap. Då måste man ju själv vara den fryntligaste och bussigaste och gladaste och trevligaste och mysigaste av alla. Annars är man ju inte trovärdig. Jag kan inte gå omkring och vara folkilsken och folkskygg och förkunna gemenskap. Det blir på något sätt lite sjukt. Alla undrar om man har en skruv lös, och det kanske man har också. Men om jag förkunnar Kristus så uppstår gemenskap. Och jag kanske har ett och annat problem själv på gemenskapens område. Men vi får alla i vår svaghet ta varann i hand och nå fram till varandra. För vi förkunnar inte människor, varken på ledarplanet eller församlingsplanet. Varje gång vi börjar förkunna människor och vad människor ska göra, så kommer det en duk för ansiktet på ledarskapet och ett täckelse för ögonen på församlingen. Man upphör att se Kristus. Och därför är det inte harmlöst det här. Och vi ska gå vidare i skriften en stund till. Jag varnade er att det skulle ta en stund här. För att ni också ska se att så fort detta sker så kommer också alltid splittring. Alltid, alltid. Därför att det mäktiga och maktfullkomliga ledarskapet är inte en uppfinning gjord i Jerusalem utan i Babylon. Första Mosebok 10. Åttonde till tionde verserna. Men Kus födde Nimrod. Han var den första som upprättade ett välde på jorden. Han var också en väldig jägare inför Herren. Därför brukar man säga en väldig jägare inför Herren som Nimrod. Och hans rike hade sin början i Babel, Erek, Akkad och Kalne i Sinjars land. Nu är hebreiskan ett klurigt språk. Och den där väldiga jägaren ska inte få oss att tänka på älgjakten någon gång i oktober. Utan det här uttrycket betyder egentligen att han var en baddare till att göra uppror mot Gud. Han var den första som kom på det här att utöva makt över andra människor. Han var den första som upprättade ett välde på jorden. Och mycket snart så rullar utvecklingen vidare med Babels torn och det här. För att ett maktfullkomligt ledarskap eftersträvar egentligen, vare sig man gör det medvetet eller omedvetet, en andlig kraftresurs genom enighet i folket. För enighet utlöser alltid andliga kraftresurser. Och genom att skapa maktens enighet ville man få fram stora kraftresurser. Och Gud säger till och med själv till sist att lyckas de med det här så blir inget omöjligt. Vad gör då Gud? Han sänder splittring. Och överallt där vi har sett ett maktfullkomligt ledarskap över Guds folk genom hela historien så har splittringen alltid kommit. Ibland tidigt, ibland sent, men den kommer alltid. Påvedömet ledde fram till reformationen och splittring. Låt oss ta ett mera näraliggande exempel. Konventikelplakatet. den svenska kyrkan, den lutherska kyrkan i Sverige, hade så att säga tappat liv och gnista. Vi hade fått ett ortodoxt och maktfullkomligt prästerskap i Sverige. Så kommer pietismen och väckelsen när man sjunger Moses och Lamsens sånger i stugorna och firar nattvard i smyg. Och prästen och länsman går hand i hand och konfiskerar folk och sätter dem i stocken. Somliga är tvungna att rymma ifrån Sverige, andra utvisas. Måste emigrera till Amerika. Ja, därför lever svenska kyrkan i en babylonisk fångenskap idag. Har du träffat någon kyrkoherde som suckat över alla kyrkopolitiker någon gång? Hur man ska hålla på och manövrera mellan socialdemokrater och folkpartister och alla möjliga som en tankbåt i en trång skärgård. Jo, fädernas synder hemsökes på barnen in till tredje och fjärde led. Kyrkan tog makten för att befästa sin döda ställning. Och nu sitter vi där vi sitter. Och splittringen fick vi också. Det är väl att märka om ni går till våra nordiska grannländer. Där gjorde inte de lutherska prästerna så. Och väldigt mycket av den väckelse som bildat frikyrklighet i Sverige fanns då kvar i lutherska kyrkan. Och frikyrkan är inte alls så starka där. Förstår man rätt? Jag står inte här och propagerar för svenska kyrkan. Jag bara menar att på något sätt så skapar maktfullkomligt ledarskap alltid splittring i Guds folk. Alltid. Och Gud, han som säger att icke genom någon människas styrka eller kraft ska det ske utan genom min ande. Hur gör han för att knäppa av vår styrka och kraft? För det är ju problemet, du har ingen strömbrytare och jag har ingen strömbrytare. Hur gör Gud? För det är han som gör det. Jo, för det första ställer han oss i övermäktiga situationer. Så att vår kraft inte räcker till. Vi är alltid i trångmål, dock icke utan utväg, säger Paulus i andra Korinthierbrevet 4. Vi är alltid slagna till marken, dock icke förlorade. Ja, varför det? Jo, det är för att det bara är den situationen som Guds kraft verkar, när vår är slut. Och det andra är detta, att Gud knyter sin kraft till vår enighet i kärlek. Att två eller tre kommer överens om att bedja i mitt namn, det ska de få, säger han. Och det är inte någon överenskommelse efter segslitna förhandlingar, intrigel, mygel och baktaleri, utan det är den enighet som finns där Guds kärlek råder. Och där alltså Kristus är Herre, där han verkligen är mitt ibland oss, som den Herre han är. Och Herren är mitt ibland oss, säger vi, men det är han inte alltid. Ibland sitter han i skamvrån, därför att det är vi som är i mitten. Men när han verkligen är mitt ibland oss, då finns den kärleksatmosfär som för fram den enhet som gör att kraften flödar. Och så här vill han ha det, därför att han är ute efter att det ska stoppa när han inte är i mitten. Han vill inte alls att saker och ting ska hända om vi inte är överens i kärlek. Utan då vill han att det ska stanna av tills vi omvänder oss. Nu läste vi i början det här med att grekerna de vill ha vishet och judarna de vill ha tecken. Och det är alltså två falska sätt att föra ut evangeliet egentligen. Vi förkunnar vishet och vi gör under och tecken, säger Paulus, men inte för att locka människor utan bara för att visa att Gud är Gud. Och vi har ju mycket den situationen att vi har länge satsat på den urvattnade visheten. Och ingenting har hänt, för Kristus har inte varit i centrum. Och så kommer det nya rörelser som säger att det där är ju kast, det händer ingenting. Vi måste ha ett starkt ledarskap. Så börjar saker att hända. Och ja visst, det händer mycket. Men samtidigt får vi splittring. Och samtidigt kommer ett egendomligt täckelse, ett hölje över Guds folks ögon. Så att Kristus nästan blir mer främmande för oss än han var förut. I Vi måste förstå vad det vill säga att förkunna Kristus. Och att göra det i all svaghet. Ska jag på något sätt bevisa att jag är apostel, säger Paulus, så vill jag peka på min svaghet. Låt oss be tillsammans. Himmelske Fader, vi längtar efter att du ska lära oss vad det vill säga att predika Kristus. Och att kunna vara precis hur svag som helst. Och ändå förkunna att du finns och har all makt i himmel och på jord. Och att det ska komma den dag då alla ska se att det är sant. Men att vi redan nu i tro kan avgöra oss för att stå på din sida när du kommer. Och det är det våra liv går ut på. Att ge åt Herren ära och makt. Och låta dig ta över. Herre, bevara oss för alla dessa genvägar som vi så gärna springer in på. Att antingen vattna ur. Eller att istället satsa på starka ledare. För att liksom komma över de oenigheter som uppstår när du inte är i centrum. Och få det att fungera ändå. För vi förstår att vi i vårt land går igenom en process där du vill att allt det mänskliga nu ska få skalas bort. Det ena alternativet efter det andra. Tills vår maktlöshet är så stor att det som sker kan ske bara genom din ande. Må hända är vi inte där ännu. Men vi vill uttrycka vår längtan, Herre. Låt det ske så snart som möjligt. Vi förstår, Fader, att du har goda avsikter. Också med din kyrka i Sverige. Och du för oss fram. Du har inte övergivit oss. Och det är inte fåfängt och meningslöst. Att vi kanske under tårar och bön söker ljus och klarhet om hur vi själva ska komma vidare och vilket vittnesbörd vi ska ge inför vår omvärld, både dem som tillhör dig och dem som inte gör det. Men meningslöst är det inte. För vi förstår att bara vi har fått testa färdigt alla våra olika andliga tekniker, att vi till sist står där och säger: vi vet inte längre någonting. Alla våra recept är slut. Då, Herre, griper du in. Vi lovar dig för det. Då får vi väckelse. Fader, vi prisar dig. I Jesu namn.